Ja, tack för att jag har fått komma hit. Jag tänkte bara först bara säga vem jag är när jag börjar här. Det kan ju vara kanske av nytta att veta. Fredrik heter jag och jag är gift med Kristina och har tre gossar som är hemma. En är sjuk så hon är hemma där då. Och de är 11 och 16 och en fyller 18. Och ja, jag är glad för min familj, tacksam till Herren. Det är bönämne att ens barn får komma rätt med Jesus, att de får en egen levande tro. Det är nog det som just nu är mest på mitt hjärta. Det är så mycket där ute som vill ta deras uppmärksamhet. Och vi behöver unga människor för Herren, så är det. Och jag är inte uppfödd i en kristen familj. Jag mina föräldrar inte troende ännu, men jag ber för dem. Jag blev frälst när jag var 16 år. Jag gick i 9:e klass. Men jag kommer lite in på det, för det passar lite om vad jag ska tala om idag. Så att jag lite hur det var med det då. Sen är jag då, jobbar jag i Göteborg på räddningstjänsten där som styrkeledare. Jobbar skift, vilket jag trivs väldigt bra med, för jag får mycket tid till min församling i Ljungskile och kan ägna mig åt viktigare saker än bara arbeta, så att säga. Och det har jag hållit på med sedan jag var 20 år. Så att det är snart 30 år då. Ja. Yes, ja. Nu har jag nog pratat om mig. Nu ska vi prata om Jesus. Så då. Och jag har idag, när jag har talat med Herren, så har det kommit till mig att jag vill säga någonting om frid. Och det står ju det i Efesierbrevet kapitel 2 där, att han är våran frid, och det syftar ju på Jesus. Så nu vill jag bara be här i början innan jag börjar prata då. Jesus. Ja, Jesus, tack att du är den du är, Jesus. Tack för det som vi får möta hos dig, Herre, varje dag, Herre. Nu tackar jag dig också här för den här församlingen. Tack för mina syskon. Jesus, du ser vad de står i. Herre, du ser alla vägar de har framför sig och val och olika saker. Jag ber att du ska få leda dem. Du ska få välsigna den här församlingen. Ber om uppmuntran för dem var och en, Jesus. In i varje familjesituation, Herre. I relation med barnen, mellan man och hustru, Jesus. De som är ensamstående, Jesus. Tack för de som har tjänat här i många år. Tack för pastorn som har stått trofast, Jesus. Välsigna honom och hustru tillsammans, Jesus. Välsigna den här stunden, Herre. Ber att det är du som ska få vara i centrum, Herre. Att när vi går härifrån, att det är Jesus som vi tänker på, Herre. Välsigna de som sitter på olika platser och lyssnar, Jesus. Tack att du är intresserad av hur varje människa har det. Tack att du är våran själavårdare, Jesus. I Jesu namn, amen. Så. Ja, jag är ju från Hällebergsförsamlingen då också, kanske jag ska säga där. Och en tjänar i den församlingen där. Men det kanske ni visste att jag kom därifrån. Så. Och då ska jag börja med att läsa ifrån Johannes 14 och vers 27. Och det är Jesus då som talar, och så säger han så här: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Och det här med frid då, det är ju, jag menar, det stöter ju vi på rätt så ofta i Bibeln. Det är ett rätt så vanligt begrepp. Vi kan läsa om fridens Gud. Vi kan läsa om fridsfurste. Vi kan läsa om en frid som övergår allt förstånd. Och vi läser om fridens evangelium. I Psaltarpsalmerna så kommer det liksom många gånger så här att han ger min själ frid. Han talar frid och så vidare. Det finns mycket om i Bibeln om frid. Och det bibliska begreppet för frid, det är det som man liksom tittar på eller kommer från grundtexten. Och jag är absolut ingen expert i detta, men ibland när jag ska predika och så där, så vill jag titta på ett ord så där, för jag tycker det är intressant. Så där. Och det kommer ju av där shalom då. Och alltså Bibelns frid, det är så mycket mer än att ha det liksom allmänt lite gött eller lite chill, för att vara modern i det språket så, som mina barn brukar prata om. Ja, nu ska vi chilla, pappa sen. Okej. Okay. Och det har en mycket djupare mening. Det handlar om att bli hel inombords. Och det är det som sker när Jesus kommer in i ett människas liv. Och den friden är någonting annat än vad vi kanske möter på andra ställen. Och den har sitt ursprung i någonting helt annat, i mina ögon i alla fall, än i yttre omständigheter. Alltså därför att den har sitt ursprung i Jesus Kristus. Och när Jesus står här då och talar, så säger ju han så här att ja, det finns också en frid i världen. Han talar ju här om världens frid. Och det är tydligt, jag menar, vi behöver bara gå till oss själva. Det är tydligt, det finns en frid, en form av frid eller tillfredsställelse i den här världen som vi kan få. Men den är väldigt ofta någonting som är övergående. Som liksom, ja men det ger inte det som han kan ge. Och jag menar, tänk bara den här. Om jag tänker på liknelsen av den förlorade sonen som kanske säger någonting om oss, till oss om det. För att han blev ju attraherad av någonting, pojken där hemma. Och började längta efter någonting. Och det såg så liksom ruskigt intressant ut. Så att han hamnade där, att han liksom tog beslutet att nu lämnar jag min pappa. Den trygghet som han hade där hemma. Men vi vet hur det slutar. Det står ju det att han börjar lida nöd. Och det blir ju kaos för honom. På alla sätt. Men så kommer det här viktiga. Alltså han kommer ju till besinning. Och så vänder han åter. Och det är en så, jag tycker så mycket om den liknelsen. För att den är så bra. Därför jag menar, han vänder om. Ja visst, han har varit ute på fel vägar. Men nu beslutar han sig för att vända hem. Och där möter han en pappa som bara älskar honom. Ja. Och där har han det gott. Där finns friden. Och det menar jag, det säger oss också någonting i det som vi möter. Låt mig inte luras. Låt dig inte luras. För ibland så blinkar lamporna där och du attraheras av saker. Men vet jag att det är hos Jesus som den verkliga friden finns. Och det är ju det som Jesus vill få fram här, tror jag. Alltså att det som han har, det är någonting annat. Det är annorlunda. Den är inte som den här världens, utan min frid, säger Jesus att han ger till dig och mig. Och det är jag glad för. För det är någonting som är en verklighet. Och jag funderade här lite förut på vad var min första erfarenhet av det? Liksom av Guds rike, av Guds frid. Och då var det så här att när jag gick i sjunde klass, då var jag inte kristen så att säga. Då anordnade min skola, det är ju den vanliga skolan så att säga, på den tiden statliga, tror 89 eller någonting det blev. Så detta var 1987, då gick jag i sjunde klass. Då anordnade våran skola en excursion med den här missionsbåten i Lida, om ni känner till den. Och då skulle vi åka från fredag till måndag eller något sånt där för att titta på fåglar och sälar och grejer då. Och jag kan ju säga att jag inte var intresserad så mycket av att titta på fågel. Men jag såg ju min stora chans att slippa skolan ett par dagar. Tyckte jag, perfekt. Det passar ju utmärkt. Så vi var ett gäng där då från min klass, sjunde klass. Man fick vara några från varje 7, 8, 9 som följde med. Så att vi var ett gäng killar som följde med där då. Men det var ju bara det att på kvällen där, så jag menar då har vi ju, eller vi, men då var det ju väckelsemöte där i kajutan. Kabyssan, jag menar, de höll inte på hanen. Och jag tänker på idag när de jagar oss för att vi vill ha en skola som står på trons grund. Liksom, jag menar här. här är det vittnesbörd, sång. Och Tarren då, om ni känner till honom, han är ju död nu, men jag menar han hade ju sitt vittnesbörd där om hur Jesus drog honom upp ur fördärvets grop och löste honom från alkoholismen och de här liksom som han satt fast i. Jag menar, det är klart att det här gör intryck på oss som sitter där. Och sen efter någon dag där när man varit där så märker jag ju hur man helt plötsligt kunde sitta och prata med nionde klass, alltså de äldre. Och det här förekom inte, jag menar det var vattentäta skott. Alltså som sjua är man rätt så här liksom och kolla mycket sådär. Men det var ju en atmosfär här som var annorlunda. Som utstrålade frid. Som gör att helt plötsligt slappnar människor av och kan vara sig själva. Och det här är väldigt bra. Det var bara säga det. Det här var mitt liksom första, det här var mitt första riktiga möte med Guds folk. Och det gjorde intryck. Men jag kom inte till tro där, utan det kom 2 år senare när jag gick i nionde. Men jag tror att någonstans där så började Gud verka i mitt hjärta. Och sen då, det andra sånt här då som handlar om frid, som är det är då 2 år senare då, så har jag en kamrat i min klass, då klasskamrat, så bjuder han in mig och 2 andra snubbar där till att, ja men följ med till våran tonårsgrupp i kyrkan då, i där jag är med då, Hellebergs församlingen då. Och vi gick mycket och funderade, ska vi verkligen följa med och sådär. Och sen beslutade jag, ja men okej då, vi ger en chansen då. Det här var en kille jag har varit rätt stygg mot sådär, för att han var kristen, ja ni förstår. Och sådär. Och jag minns att jag, när vi hade 100 meter kvar till liksom församlingen eller byggnaden där då, så stannade jag och så här, med allvarligt talat, vad håller vi på med nu? Ska vi gå in i kyrkan? Och det var riktigt svårt för mig alltså att ta det där steget. Men vi gick i alla fall in dit. Och när jag gick hem den kvällen, det var mellan 7:30 och 9 som tiden var, så var jag starkt berörd på ett sätt som jag aldrig har varit tidigare. Och det som berörde mig, det var när jag såg deras sätt att vara tillsammans på. Det var sån stark omsorg och kärlek till varandra. Jag menar, jag är rätt van där. Det är rätt så tufft idag, speciellt utan Herren. Och gå i en högstadie. Det är så mycket krav. Man ska se ut på ett visst sätt. Vara på ett visst sätt. Och jag menar, det var inte jätteannorlunda på 80-talet. Om ni trodde det. Men så var det faktiskt även då. Eller hur? Ni som har varit födda på 80-talet. Eller tonåringar på 80-talet. Ja. Och jag tyckte liksom, vad är det här? Jätteberörd var jag. För att det sättet de var på tillsammans på. Det var så annorlunda jämfört med hur det var atmosfären i nian. Ja, och det var mitt sånt här andra möte med det här. Att vad är det här? Därför att det är annorlunda. Det som finns hos Jesus, det som är i Guds rike, är någonting annat än vad vi kan hitta i den här världen. Och det leder då till att jag, några månader efter, så är vi med på ett kvällsmöte. Där. För att då är jag rejält liksom fångad på kroken, om man säger så här. Jag är intresserad. Och där går det ut en inbjudan då på ett kvällsmöte att komma fram. Och jag satte mig på en sån här pianopall som inte stod där, men ni vet hur de ser ut, en rund. Så bad vi tillsammans. Och där sa jag till Jesus sådär, att om det här är på riktigt, så är det här, då är det här chansen för mig och dig liksom. Det var första gången kanske som jag minns att jag bad på riktigt liksom sådär. Och där möter Jesus mig, och där blir jag frälst. Och det var 1989. Och det har hållit fram till idag. Och jag är så tacksam för det som jag får och har i honom. Och det här då, apropå frid. Och det här är också någonting som jag, med hans frid, med hans närvaro som vi får i det mötet med honom. Det är för mig väldigt påtagligt. Och jag menar, ibland så kan vi ju röra oss vid begrepp och grejer. Och jag kan ibland, jag menar, vi kan sjunga saker och sådär. Och det ska vi verkligen göra. Och liksom, men jag fattar, ibland kan man röra sig med ord liksom som man liksom. Men det här med hans frid, det här är min verklighet. Det här är på riktigt för mig. För att jag tycker det är så påtagligt. Det här kan jag verkligen tag på. Och jag tycker liksom att det var bra då. Men det som är så bra med Jesus, det är ju att det här växer ju. Det blir ju bara bättre och bättre. Och jag är så tacksam för det här, att kunna sitta hemma eller var man nu är någonstans och känna alltså hans närvaro. Och jag menar, det står ju det i Bibeln att han för mig till vatten där jag finner ro. Och det är så sant. Ja, det livet kan se ut kaos ibland, men han har alltid något att säga som förändrar våran situation. Och han talar frid rätt in ibland i vårat mörker. Och det här tycker jag är oslagbart. Det finns ingenting som jag mött hittills som överträffar det som finns hos Jesus. Och det är sant. Och därför att han har det. Jag tror det som Jesus talar om här, att den frid som han har är så annorlunda jämfört med vad som finns i den här världen. Och i Romarbrevet 5:1 så står det, jag bara läser det utan till här för det har skrivit ner också. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och det är ju någonstans här allt det här landar in i. Det är ju därför ett sammanhang som jag mötte på Elida. Det är ju därför ett sammanhang som jag mötte i våran tonårsgrupp kan få utstråla frid och vara ett vittnesbörd om det. Därför att här är det ju troende människor som möts. Och då står det att då vi har tagit emot den rättfärdiggörelsen, vår frälsning, så har vi frid med Gud. Och det är klart att det genomsyrar ju. Och tack och lov för det. Det är ju det som är, det är ju naturligt att det får göra det. Det är också så viktigt, tror jag, att det här, det får vi bära med oss. Både som enskilda men som församlingar så är vi kallade till att bära det vittnesbördet till våran omgivning. Och nu vill jag komma in i en annan del här av det här. Och det här har jag stor respekt för. Jag ska förklara varför. Och det här handlar om frid igen då naturligtvis. Och det är, jag skulle vilja säga någonting som handlar om det här. Många vittnesbörd som finns över vår värld. Från kristna syskon. Som ibland får gå igenom otroligt tuffa saker. Det kan handla om sjukdom, om svår förföljelse. Och då tänker jag på någon, för jag vill ge ett exempel på det som jag vill säga någonting om här då. Och det är någon som har blivit svårt sjuk. Och så kanske har fått det här beskedet att ja, om inte Gud gör ett under så är dagarna, alltså i alla fall här på jorden, räknade. Och så kanske man ligger där på sin dödsbädd med en kropp som bryts ned. Men där människor som möter den här personen, alltså trots så svåra omständigheter, ändå får möta ett ansikte som utstrålar Jesu närvaro och frid. Och jag tycker det är så starkt. Och jag känner mig ödmjuk inför det här. Därför att jag har inte varit i närheten av så svåra omständigheter. Att jag behövt bli förföljd för min tro på det sättet. Att jag kan få sätta mitt liv till. Eller gått igenom en så svår sjukdom som kanske slutar med att nu är det klart. Så jag står inte här och säger till er att så här ska du känna. Utan jag kan bara konstatera att det är möjligt att få ha Guds frid som övergår allt förstånd trots så svåra omständigheter. Och det säger någonting om vem Jesus är. Och det gör mig bara mer imponerad av honom. Och det stärker så otroligt mycket det som han säger. Att det finns en frid hos honom som vi inte kan hitta i den här världen som inte har sina, liksom, sin grund i yttre omständigheter. Så när Jesus, här är Johannes 14. Jag vet inte om han sitter eller om han står. Men när han säger där att min frid ger jag er, så handlar det om en frid, ett tillstånd som inte har att göra med pengar. Som inte har att göra med framgång eller välstånd, utan som kommer ur det eviga livet tillsammans med honom. Och som väntar varje Guds barn. Alltså vårt kristna hopp. Och förstår ni lite det här med den här, om en person som är så svårt sjuk. Jag har inte stött på det många gånger, men ett par gånger. Och det gör så intryck i mig. När man ser den här sjukdomen bryta ner kroppen. Jag kan bara föreställa mig själv hur liksom, och så ändå få möta den här varma blicken och ansiktet som liksom, jag har frid med Jesus. Och jag tycker det är urstarkt. All ära till honom att det är möjligt. Och sen då så ska vi också veta att det finns krafter som vill lura människor bort från den friden. Det finns krafter som vill lura människor bort från Jesus. Och jag tycker om att läsa om vittnesbörd om människor som möter Jesus. Jag tycker det är så otroligt uppmuntrande att läsa, speciellt de här vittnesbörden som handlar om hur han förvandlar ett liv i mörker på olika sätt. Otroligt uppmuntrande. Så ibland när jag predikar och jag har något sådant här ämne, så vill jag gärna liksom, jag vill styrka det med ett vittnesbörd. Så sökte jag lite, och det finns ju jättemånga, men jag fastnade för ett som jag tyckte passade bra till detta då. Och det här är ett vittnesbörd från en tjej som under sina tonårsår, tror jag det var, drogs in i nyandlighet. Och hon skriver ju det att, ja men det här var ju i min jakt på att hitta liksom mening med mitt liv. Hon sökte verkligen efter harmoni och frid. Och hon skriver där att hon uppsökte liksom såna här olika andliga medium och kurser och använde sig av energiverktyg. Jag vet inte ens vad det är, så att någon kanske kan förklara det för mig sen. Men det var så här i alla fall. Och hur hon jagade lite som den här kvinnan med blödningar. Om ni kan det. Jag menar, jag tycker det är också en fantastisk händelse. Liksom. Hur hon har sökt hjälp, lagt ut allt hon ägde. Men det står att ingenting hade hjälpt henne. Utan vad är situationen? Jo, det har blivit sämre. Det har blivit sämre med henne. Fram till den dagen där hon fick röra vid honom. Då upphörde de här blödningarna och hon blev frisk. Fantastiskt. Och nu ska jag inte säga om det, men det är lite sådär. Och då, så den här tjejen då, hon har, alltså inombords så är det kaos och mörker för henne. Och hon går liksom med tankar om liksom, ska jag avsluta eller hur ska jag göra och sådär. Och nu läser jag bara, jag läser innantill hur hon har skrivit. Jag har tagit ut några meningar ur hennes vittnesbörd, så nu läser jag innantill vad hon skriver då. Så en kväll när mörkret pockade på ganska rejält, och kom ihåg här nu då att hennes liv är i kaos. Så en kväll när mörkret pockade på ganska rejält, så vände jag händerna mot taket och sa flera gånger om: Jesus, jag väljer dig. Tårarna rann ner för kinderna. Och jag upprepade denna mening uppskattningsvis 3 eller 4 gånger. Det var kaos inom mig och runt omkring mig. Så med ens bara försvann det. Det byttes mot total frid. Jag visste att jag inte gjort något av egen kraft. Jag hade inte försökt att samla mig, använda något energiverktyg eller liknande. Jag stod på golvet med händerna sträckta mot taket, tomma händer, och gjorde ett val. En sådan djup frid hade jag aldrig någonsin upplevt tidigare. Det var helt stilla. Jag var helt lugn. Gråten var som bortblåst. Och kvar fanns en obeskrivlig harmoni. Och allt hände bara på några sekunder. Och sen, det jag läser nu, det är tre rader kvar. Det har de betonat, för det står med en svart stor text. Jag bara säger det. För ni ser inte det, men det ser jag. Och lyssna nu då. Men detta vill jag säga dig. På bara 4 månader har jag gjort större framsteg i mitt liv än jag gjort under alla de år som jag var involverad i nyandligheten. Svaret på detta är nu enkelt för mig. Svaret är att jag har bjudit in Jesus i mitt liv. I Gud får jag vila. Och det, jag blir alltid glad när jag läser om de här vittnesbörden. Och när vi möter i våra församlingar. Alltså det är ju liksom, det är så bra. Jag menar, tänk, det här är en tjej som har suttit fast i mörker i många år. Och plågats av det och inte mått bra. Och så kommer det tillfället där hon sträcker sina händer och ber till Jesus. Och han löser hennes situation. Från mörker in i ljus. Och hon upplever en frid som hon aldrig tidigare har varit med om. Ja, all ära till Jesus. Så bra är detta, tycker jag. Och nu ska vi gå till Lukas 19:41. Och då står det så här. När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Och det här är ett av få tillfällen där vi kan läsa om att Jesus gråter. Det händer också, om jag inte minns helt fel, när han står utanför graven med Lazarus. Jag menar, sen är det säkert Jesus gråtit mer. Men det här är två tillfällen där vi kan läsa om det. Att Jesus gråter. Och när man tittar här på ordet gråt i då grundtexten igen, används det starkaste ordet. Hur man kan beskriva gråt, det är det som står här. Och då är det alltså att gråta med smärta, står det som förklaring. Så varför gråter då Jesus här? Vad är anledningen? Ja, han gråter ju inte över sig själv. Och han gråter inte över att liksom staden till ytan ser allmänt stökig ut, eller att liksom på det sättet. Utan han ser ju att saker har kommit in i templet. Företeelser som inte skulle vara där. Och vi har ju också i Bibeln, om jag får göra den parallellen, att vi är den helige andes tempel. Och med det också ett ansvar vad vi släpper in i det, i vårt sinne, i vårt hjärta. Och det som sker här, det som vi ser hända här i templet, det är ju att det har blivit en handelsplats. Rövarnäste kan vi läsa om. Och Jesus säger att mitt hus ska ju vara ett bönens hus. Och det här kan ju också, tycker jag då, kopplas direkt till det som Jesus talar om, världens frid och den frid som han ger. Därför att det är ju så att det finns en attraktion i världens brus, men som inte kan ge det som han ger. Och det är därför som jag tror att Guds hjärta berörs så djupt här. Därför att han ser på något sätt, Jesus, här, att världens utbud har fått konkurrera ut den plats som Jesus vill ha i varje människas hjärta. Och det är därför som han gråter. Alltså, förstå det här. Alltså, det är av nöd av de människor som han ser där. Av de människor som lever i staden. Därför att de är ju skapade. Varenda en av dem är skapade till Guds avbild. Och det finns en tanke från Gud att de ska få en levande tro och vandra med honom i gemenskap. Och så kommer Jesus där och ser det här. Att nu har de valt någonting annat. Det är därför som han säger detta. Åh, att du förstår. Att du kunde förstå var den verkliga friden finns. Det är ju det. Landar du tillbaka till detta. Det finns ju bara hos honom. Och Jesus gråter av kärlek. Han gråter av medlidande. Av nöd för dem. För han vet ju också vad det här kan leda till. Därför att historiskt så får vi också veta tyvärr att människor, när det börjar glida iväg, när den här ljumheten eller likgiltigheten kommer där och man börjar söka, så finns det faktiskt människor som har tappat sin tro. Det är därför Gud hatar ljumhet. När han skriver det, man kan ju tycka att kan en kärleksfull Gud säga så, att jag blir spjut i min mun. Men för han är det ju, det är ju av kärlek. Han blir ju alldeles till sig när han ser att en människa är på väg bort. Det är ju nöden i det som Jesus uttrycker här i sin gråt. Att de hade valt någonting annat. Och därför så skulle jag vilja säga, det här är också en högst relevant fråga till dig och mig. Till dig som lyssnar. Alltså, förstår du vad som ger dig verklig frid? Jag menar, jag känner mig själv. Och vi kan, jag menar, vi kan lura oss själva ibland och vi kan lura andra. Hamna i något sorts jagande efter olika saker. Söka friden i annat och liksom bli ljumna eller tappa sugen. Men det som vi alla behöver mest av allt. Och som jag säger också, det är den bästa medicinen mot ljumhet och ofrid. Det är mötet med Jesus. Alltså, det mötet är inte bara en gång. Utan det är en daglig vandring i någonting som är helt fantastiskt. Och jag sa ju här förut, tidigare här, att han för mig till vatten där jag finner ro. Och jag menar, jag kan ju ibland hamna i liksom förtvivlan, eller jag känner oro för vissa saker. Och jag kan också uppleva mig ibland ganska kall. Och jag upplever den här ljumheten som ibland kommer smygande. Men mitt vittnesbörd är detta. Att oavsett vad jag har varit i för situation. Om det har varit svårt eller lätt. Så har alltid Jesus någonting att säga. Och det förändrar mitt läge. Alltid. Och det kan jag stå för. Jag kan sitta där hemma och känna mig liksom kanske sänkt av någonting. Och så vet ni hur det är. Man läser i sin bibel och så är det som en vers som man har läst jättemånga gånger. Så bara står där. Och det är precis som man läser den första gången. Och det är sån kärlek och omsorg i det. Från honom. För han livar upp mig. Och då liksom så börjar min blick titta på rätta saker igen. Och jag säger det att Jesus, han är den bästa själavårdaren av alla. Han har alltid ett ord för dig och mig. Oavsett var vi befinner oss eller hur vi har det. Så glöm aldrig det. Även du som lyssnar liksom. Han har ett ord för dig. Även i de stunder som är kanske upplevs otroligt jobbiga och påfrestande. Så Gud välsigna oss i alla att söka hjälpen och friden hos Jesus Kristus. Amen.